Det finns många böcker skrivna och filmer gjorda, och inte minst om man läser serietidningar idag, som handlar om det här temat att göra sig en tidsmaskin och försöka förflytta sig då med fantasins hjälp framåt eller tillbaka i tiden. Men det är bara i fantasin som man kan göra de här experimenten, att manipulera med tiden. I verkligheten så är det ingen av oss som kan gå tillbaka i tiden eller gå framåt i tiden, ta sig ur tidens grepp. Den har fullständig kontroll över oss. Och hur gärna vi än skulle vilja vrida klockan tillbaka ibland för att uppleva någonting angenämt tillbaka i tiden, så kan vi inte det. Och hur gärna barnet skulle önska att det vore julafton ikväll eller imorgon, så måste det ändå vänta de här dagarna och veckorna fram till den 24 december. Eller hur? Alla är vi lika bundna utav tidens villkor, var vi än är födda på den här jorden, under vilka omständigheter vi än lever. Alla är vi offer för tidens ständiga växlingar mellan dag och natt. Och ingen av oss kan ändra på årstiderna, fast jag skulle så gärna vilja fiffla bort vintern här i Sverige. Men jag kan inte det. Alla måste vi följa med på jorden i dess årliga varv runt solen. Och för varje varv måste vi konstatera att vi har blivit ett år äldre. Ingen kan stiga av. Ingen kan undkomma tidens nötande tand. Du kan slå sönder klockan, du kan riva sönder din almanacka, men tiden fortsätter ändå obarmhärtigt att gå vidare. Ingen kan manipulera med tiden. Ingen kan smita undan. Ingen kan stoppa den, ingen kan förhindra den. Ingen kan lägga någonting där till. Ingen kan dra någonting därifrån. Ingen kan samla på tid och sätta in lite dagar och veckor och år på någon slags bank någonstans. Det går inte. Tiden går oss ständigt ur händerna och kommer aldrig tillbaka. Tiden behandlar oss alla lika. I det avseendet måste man säga att tiden är väldigt rättvis. Det är ingen som har mer än 24 timmar om dygnet. Ingen som har mindre heller. Alla har exakt lika lång tid varje dygn. Och den dag och den minut vi äger nu, den äger vi bara nu. Och när den har gått till slut, så är den slut och kommer aldrig tillbaka. Var dag är en sällsam gåva, unik i sitt slag. Predikaren som vi ska titta i idag igen insåg vilken viktig roll som tiden egentligen spelar i det mänskliga livet. Och därför ägnar han nu inledningen av kapitel 3 särskild uppmärksamhet åt just det här fenomenet. I sitt sökande efter livets mening, efter någonting av bestående värde. Vad är egentligen tid för någonting? Ja, det är väl en mätbar period under vilken saker och ting händer. Man kan säga att tid har gått, det och det har hänt. Och för att mäta sådana här perioder så har ju människan kommit med de mest sinnrika uppfinningar, av vilka klockan är det vanligaste. Det finns timglas, det finns andra känsliga instrument. Och vi erkänner, ja, vi tvingas erkänna tiden. Och tidens process är ofrånkomlig. Och vi har istället lärt oss då att mäta den så noggrant som möjligt. Idag mäter man inte bara sekunder, utan hundradelssekunder och tusendelssekunder. Men vi har ändå inte lyckats fånga tiden eller förhindra den från att gå, processen att upphöra. Och den utsätter oss ständigt för förändring. Vi förändras. När den här gudstjänsten är slut så har vi förändrats. Vår kropp har förändrats. Celler har dött, nya har bildats, vi har fått nya intryck. Vi är inte riktigt de samma som när vi gick till kyrkan idag. I predikaren 3, de första 8 verserna, så delar Salomo in tiden i olika segment av mänskliga aktiviteter. Han säger, allting har sin tid och vart företag under himmelen har sin stund. Och han gör det på ett väldigt fyndigt och sinnrikt sätt. Han presenterar 14 motsatspar av aktiviteter som var och en har sin givna tid. Han använder sig egentligen av en poetisk bildspråksform som kallas för merism, som ni som har gått kursen på tisdagskvällen om Gud som poet vet vad det är. Det är när man vill ge helheten med hjälp av 2 kontrasterande begrepp. När vi till exempel säger ung och gammal, så menar vi alla. När vi säger när och fjärran, så menar vi från överallt. Eller när vi säger dag och natt, så menar vi alltid. Och med sina motsatspar så avser nu Salomo att uttrycka totaliteten utav livet. helheten i livet. Han vill täcka in hela livet med de här uttrycken som man använder. Det betyder inte att det som man nu räknar upp alltid har Guds godkännande. Han lägger inga moraliska aspekter på det här. Han bara beskriver livet sådant som det är. Födas har sin tid, dö har sin tid, börjar han med. Och med det motsatsparet, födelsestunden och dödsstunden, så menar han också allt däremellan har sin tid. Och han vill få oss att känna hur lite kontroll vi har över dessa omständigheter. Vem bestämmer sin födelsedag? Vem bestämmer sitt kön? Vem bestämmer när man ska födas? Av vem man ska födas? Eller med vilka arvsanlag man ska födas? Vem bestämmer sin uppväxtmiljö? Och du ser hur lite kontroll vi egentligen har över det som fostrar eller präglar vår personlighet. Lika lite kan vi egentligen förutsäga eller förlänga vår livslängd bortom den gräns som Gud har sagt. Jesus sa, vem av er kan med allt sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och i 8:e kapitlets 8:e vers skriver predikaren, ingen människa har makt över vinden till att hejda den. Ej heller har någon makt över dödens dag. Ingen kan säga, jag ska bli 84 år. Det bestämmer vi inte. Du bestämmer inte ens om din morgondag, om du ska få den. Mycket av det som händer mellan födelsedagen och dödsdagen är heller ingenting som vi själva valt. Visserligen kan någon inflika, ja men man kan ju förkorta sitt liv. Ja, det är sant. Och många har gjort det den natt som har gått i denna stad. Eller försökt göra det. Och man kan förkorta sitt liv genom missbruk av narkotika, droger, nikotin. Eller genom en livsstil som gör våld på den kropp och den själ som vi är skapade som människor att ha. Men hur väl vi än lever och hur mycket omsorg vi än lägger ner på både vår själ och kropp, så måste vi ändå dö en dag. Och den dagen kan du inte själv bestämma i förväg och säga att det är datumet då. Du vet inte om du kommer så långt. Och du har ingen kontroll heller över de skiftande omständigheterna. Eller väldigt lite kontroll över de skiftande omständigheterna däremellan. Ibland så för oss livets skiftningar in i sånt som vi upplever angenämt och passande och lägligt. Och vi njuter. Men lika ofta eller kanske oftare så möter vi sånt som vi inte skulle ha valt själva om vi hade fått bestämma. Vi bara ställs inför ett färdigt faktum, en olyckshändelse som har hänt till exempel. Så det är inte alltid vi själva som bestämmer när vi ska gråta eller när vi ska skratta. Vi bestämmer inte själva när vi ska klaga eller när vi ska dansa. Så han går vidare och säger, plantera har sin tid, rycka upp det planterade har sin tid. Ytterligare ett exempel på hur bundna vi är av tiden. Vi bestämmer inte årstidernas växlingar. Om vi vill så, om vi vill plantera, så kan vi inte gå ut och göra det mitt i vintern. Vi måste sitta ner och invänta våren. Tid för sådd. Och sen måste vi förbereda jorden, kultivera den och så plantera. Och så hoppas på sommar med sol och regn i lagom stora proportioner. Och så invänta hösten och skördens tid. Och vi kan inte rubba den ordningen. Allt har sin tid. Vers 3. Dräpa har sin tid. Läka har sin tid. Här är ingen uppmaning till dråp. Men han konstaterar alltså att i människosamhället finns både konstruktiva och destruktiva krafter verksamma. På slagfältet dödar man. Men på samma slagfält bygger man fältsjukhus för att ta hand om de skadade. På Göteborgs gator utövas våld, ja till och med mord. Men på våra sjukhus runt om i stan står man redo på akutmottagningarna att ta emot och ta hand om de skadade våldsoffren. I Calcutta säger man, dödar man för en tia. I samma stad är Moder Teresa med sina systrar verksamma för att hjälpa de döende. Allt har sin tid. Bryta ner har sin tid. Bygga upp har sin tid. Saronkyrkan skulle inte stå här så vacker som den gör idag. Om man inte först hade brutit ner det gamla Annedal. Det är många som sörjer över det. Men det var faktiskt gammalt. Och förr eller senare måste det skattas åt förgängelsen. Ibland måste man först bryta ner för att sedan kunna bygga upp. Allt har sin tid. Både det destruktiva och det konstruktiva. Vers 4. Gråta har sin tid och le har sin tid. Ingen av oss ser ut en bestämd tid och säger, då ska jag gråta eller sörja. Det är bara livets omständigheter som plötsligt kommer över oss. Telefonen ringer och sorgebudet är ett faktum. Och plötsligt har vi inget val. Man kan i den stunden inte säga, okej, nästa vecka då har jag lite tid, då ska jag ta och sörja över det här. Utan våra känsloreaktioner tränger sig på oss omedelbart och det är plötsligt en tid för sorg, en tid för klagan, en tid för gråt. Då det inte passar sig att skratta. En tid då inte dansen och glädjen kan göra sig gällande. En tid för sorg. Men det finns också stunder i livet som överrumplar oss med glädje och lycka. Och plötsligt så alla sorger liksom glömda, åtminstone för den stunden, för den dagen. Den intensiva förälskelsens ögonblick. Det nyfödda barnet som läggs på moderns bröst. Den blomstrande sommarängen som man upptäcker till sin förtjusning. Glädje och sorg. Allt har sin tid. Allt har sin tid. Men vanligen så lever vi väl kanske i registret någonstans mellan de här ytterpolerna. Vi är varken särskilt upprymda alltid eller särskilt totalt nedstämda. Utan det är lite upp och ner, lite mitt emellan. Vers 5. Kasta undan stenar har sin tid och samla ihop stenar har sin tid. Här kanske vi inte känner igen oss, men möjligen anspelas det utifrån, ni vet att det här är skrivet för 3000 år sedan, på den tidens arbete som bestod i att rensa en åker till exempel från stenar innan man kunde börja kultivera och odla på åkern. Kasta undan stenar har sin tid. Samla ihop stenar har sin tid. Om man skulle bygga ett hus så gällde det att hitta stenar som kunde vara tjänliga och nyttiga just för husbyggandet. Och allt hade sin tid och sina särskilda syften. Ta i famn har sin tid och avhålla sig från famntag har sin tid. De älskade kan inte alltid få vara nära varandra. Och i det gamla Israel så respekterade man ändå äktenskapet och vikten av att ge det en god start. Så vet du vad som lagstiftades i Mose lag, 5 Mosebok 24:5 står det så här. Om en man nyligen har tagit sig en hustru, så behöver han inte gå i krigstjänst. Ej heller någon annan tjänstgöring ska läggas på honom. Varför det då? Jo, han ska vara fri ett år, ett helt år, för att stanna hemma och glädja den hustru han har tagit. Vilken fin lagstiftning. Är det ingen kristen riksdagsman som kan ta upp det här i Sveriges riksdag? Ja, jag tror det skulle rädda många äktenskap. Jag skulle trösta spara vårt samhälle många problem att respektera äktenskapet och ge det chans att få en bra start. Satsa på äktenskapet. Ge tid åt din nygifta att de verkligen får tid för varandra. Det är vad vårt land skulle behöva. Det bör finnas en tid för famntag. Men det är också tider då sådana omständigheter uppstår då man faktiskt måste avstå från famntag. Resor, arbete, krig kommer. Makar skiljs. Allt har sin tid. Ingen kan säga vi ska alltid få vara nära varandra. Det har vi inte kontroll över alltid. Vers 6. Söka upp har sin tid och tappa bort har sin tid. Ja, när ska man ge upp sökandet efter en borttappad fjällvandrare? Man söker intensivt i några dagar, kanske en vecka. Men sen anser man människan kanske som borttappad, förlorad. Allt har sin tid. Förvara har sin tid. Och kasta bort har sin tid. Ta en titt på din vind får du se. Eller i din källare. Så ställs du genast inför den här problematiken. Ska jag behålla det eller ska jag slänga det? Det finns saker som vi ställt undan och sparat på men som vi egentligen inte har användning för längre. Ska vi bevara det eller ska vi kasta bort det? Nu finns det ju visserligen ett tredje alternativ som Salomo för 3000 år sedan inte visste om. Man kan ge det till second hand. Så kommer det till nytta. Och det är ju underbart. Och det har jag ju sett välsignelsen utav med egna ögon på många ställen i världen. Men inte ens på second hand tar man ihop, tar man emot precis vad som helst. Jag menar, ett utbränt bilbatteri, det är utbränt. Vem vill ha det? Det finns en tid att bevara saker, men det finns en tid då man måste göra sig av med saker också. Tiden påverkar på olika sätt värdet i tingen. En del stiger i värde, andra ting förlorar i värde och måste helt förklaras värdelösa till slut. Allt har sin tid. Riva sönder har sin tid, vers 7. Och sy ihop har sin tid. Ja, jag tittar in på våra kära systragruppers samlingar här i onsdags. Och det är alltid roligt att gå in till dem och se dessa flitiga arbetsmyror. Men vet du vad jag fick se? Jo, Astrid Mjörnell står och river sönder långa vita lakan i långa remsor. Lakan som en gång har sytts ihop för att användas som lakan i säng. De revs nu i sönder av våra systrar. Men även det hade sitt syfte och sin mening och sin tid. De sönderrivna lakanen blir nämligen utmärkta förbandsrullar för sårade människor i Afrika. Så kommer det till välsignelse. Gamla klädesplagg kan också rivas i sönder och vävas in och bli vackra trasmattor. Så att det som vi förut hade på oss, det går vi plötsligt på. Allt har sin tid. Tiga har sin tid och tala har sin tid. Ibland, ja oftare, så gör vi bäst i att hålla tyst. Enligt ordspråket, tala är silver, tiga är guld. Ordspråksboken fyller i kapitel 10 och 19 och säger: där många ord är, där blir överträdelse inte borta. Men den som styr sina läppar, han är förståndig. 14:23. Av all möda kommer någon vinning, men tomt tal är ren förlust. Salomo menar att om man pratar tillräckligt länge så gör man alltid bort sig förr eller senare. Så det är bättre att vakta sin tunga. Men det finns också tillfällen då det vore fel att tiga. Tillfällen då vi istället måste stå upp och säga ut vår mening. Ordspråksboken 25:11. Gyllene äpplen i silverskålar är då ord som talas i rättan tid. I rätt tid och på rätt sätt. Då behövs orden. 27:5. Bättre är öppen till rättavisning än kärlek som hålls fördold. Men allt har sin tid. Vers 8. Älska har sin tid och hata har sin tid. Både kärlek och hat finns i den mänskliga erfarenheten. Bibeln uppmanar oss inte att hata någon. Men vi är kapabla till att både älska och hata. Och ibland så ger vi uttryck för vår kärlek vänner emellan, makar emellan, föräldrar, barn emellan, släktingar emellan. Men ibland märks också hatet människor emellan. Ibland är det också på sin plats att vi känner ett rättmätigt hat och en moralisk indignation när vi ser att någonting fruktansvärt håller på att hända. Ett barn misshandlas. Ordspråksboken 6 säger: sex ting är det som Herren hatar. Ja, sju är styggelse för hans själ. Gud älskar ju. Ja, men att älska det goda innebär att hata det onda. Stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, det hatar Herren. Ett hjärta som hopsmider fördärvliga anslag, svek, det hatar Herren. Fötter som är snara att löpa efter vad ont är, det hatar Herren. Den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd, det hatar Herren. Och den som vållar trätor mellan bröder och gör vänner oense, det hatar Herren. Men allt har sin tid. Krig har sin tid och fred har sin tid. Och ser vi på den mänskliga historien så ser vi att det har ständigt skett växlingar mellan krig och fred, krig och fred. Båda tillstånden kan inte existera samtidigt i samma samhälle. Men mycket däremellan. I Sverige säger vi att fred i snart 200 år. Men ändå så har jag sett krig på skolgården. Och jag vet att det finns krig över middagsbordet mellan makarna. Det finns krig på arbetsplatsen mellan arbetskamrater. Psykiskt våld och tortyr. Men han nämner ytterligheterna om tillstånd av krig och fred i en nation. När ondskan har nått sin kulmen, då tar den sig uttryck i öppet krig. Och det kan till och med gå så långt att vi måste stoppa våld med våld. Hur hade annars Hitler kunnat stoppas? Fred är ändå ett tillstånd som Bibeln vill att vi ständigt eftersträvar, både med Gud och med människor och mellan nationer. Men ändå tycks det vara så lite som vi har lyckats göra i den processen som enskilda människor och individer. Vi vill inte krig, men ändå så har vi krig runt om på vår jord idag. Ja, när Salomo har gått igenom den här charmanta uppradningen av livets olika växlingar, så har hans avsikt varit, tydligen enligt vers 9, att skaka om oss. Att få oss att ställa den grundläggande frågan igen: men vad förmån har då människan av all sin möda? Vad tjänar det till att jobba och ligga i? Vi upplever födelsens dag och dödens dag och allt däremellan, men samtidigt ser vi att vi inte har någon riktig kontroll över någonting av det som sker oss. Vad är det då som säger att det finns någon mening med det som sker oss och med livet som helhet? Vad tjänar det till att försöka jobba sig igenom det här livet? Arbeta, äta, sova, arbeta, äta, sova, umgås, arbeta, äta, sova, ha semester, umgås, sova, arbeta, äta. Och så ner i en grav. Människans dilemma tycks vara att hon inte är nöjd med att bara livet går. Att bara tiden rinner ur hennes händer. Hon vill se en mening med sin lilla del. Hon vill att det ska tjäna ett syfte. Hon vill inte bara vara ett offer för omständigheternas nyckfulla spel. Hon vill att hennes tid ska ha betydelse, hennes lilla sekund på jorden. Omväxling förnöjer, säger vi ju. Men det kan också störa oss i vårt sökande efter någonting bestående, när dessa ständiga växlingar äger rum. Människans dilemma, säger Salomo nu i vers 10 och 11. Jag såg vilket besvär Gud har givit människors barn till att plåga sig med eller trötta sig med. Den här konflikten. Allt har Gud gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att de inte förmår att till fullo ifrån begynnelsen ända till änden fatta det verk som Gud har gjort. Du ser, människans dilemma, det är att hon i egenskap av Guds avbild har evigheten i sitt hjärta. Därför frågar hon de här stora frågorna som inte det som är under solen kan ge henne svar och tillfredsställelse på. Men samtidigt så är hon en skapad varelse med begränsning och oförmögen att se helheten under sin korta lilla sekund på jorden. Det är som en jättestor väggmålning som du står en decimeter framför. Och du ser bara lite grann av fragmenten, strukturerna, detaljerna alldeles framför dig. Men du har ingen chans att se helheten, för då måste du gå kanske en 20 meter bort. Och det perspektivet har ingen människa, bara Gud. Och det är på honom vi måste lita, han som har målat tavlan, att han har det gudomliga perspektivet. Men att han har räknat med vår roll i denna stora väggmålning. Och vi kanske ändå kan ana att Gud har gjort allt skönt för sin tid. Att det finns en gudomlig plan. Att även de här nyckfulla omständigheterna tvingas tjäna Guds syften. Till och med det som vi anser ont tvingas samverka till det bästa för dem som älskar Gud och är kallade efter hans rådslut. Ingenting ska kunna ändra Guds plan. Och det är endast ifrån det här gudomliga perspektivet, där Gud är i kontroll och där Gud är suverän och där han har historien slutgiltigt i sina händer. Det är endast det perspektivet som kan ge mening åt de enskilda delarna i ditt och mitt liv. Även åt en sjukdomsperiod, en prövningstid, åt glädjens tid, åt alla omständigheter i våra liv. Salomos slutsats är därför att det bästa för människan, det är att hon inser och accepterar sin begränsning. Men ändå ta vara på livets möjligheter att glädja sig över Guds gåvor och hänge sig åt arbetet. Vers 12. Jag insåg att intet är bättre för människan än att de är glada och gör sig goda dagar så länge de lever. Men om någon kan äta och dricka och njuta vad gott det är under all sin möda, så är också detta en Guds gåva. En gåva. Vetskapen om att vi är dödliga, begränsade, förstärker möjligheten att njuta av nuet. Det är bara den här söndagen, idag. Det är den här dagen vi äger. Så njut av middagen hemma, njut av kaffestunden, njut av måltiden, musiken, sången som du hör idag. Njut av umgänget, vänskapen, äktenskapet idag. Så länge du lever, säger Salomo. Vad vi gör, det är bristfälligt, det är övergående, det går snart i sönder, det har inget bestående värde. Men tryggheten ligger då i att lägga detta bristfälliga i Guds eviga händer. Om vilken det står i vers 14: jag insåg att allt vad Gud gör ska förbliva evinnerligen, och ingen kan lägga någonting därtill eller dra någonting därifrån. Och Gud har gjort så för att man ska frukta honom. Det enda det som Gud gör som blir bestående och som är fullkomligt. Och till det som Gud har gjort kan vi inte lägga någonting därtill eller dra någonting därifrån. Det är fullständigt och det påkallar ingen förändring. Vet du vad avsikten är? Just som Salomo sa, en reaktion av vördnad och tillbedjan och respekt och fruktan för en sådan Gud, vars plan vi inte kan rubba i något avseende. Den mänskliga reaktionen borde vara att falla ner, att ge sitt liv i en sådan Guds händer. Hans fråga till dig idag är: vad gör du med din tid på jorden, med det korta liv som du har fått av Gud? Du har inget löfte om en morgondag, men idag så kallar Herren dig. Så säger den helige ande idag, om du får höra hans röst, så må du inte förhärda ditt hjärta. Det är idag han kallar på dig. Varför vill du inte svara: Herre, här är jag. Ta om resten av mitt liv. Min tid är din tid. Imorgon kanske du inte kan höra hans röst. Det är Gud som har din tid i sitt våld. Och endast honom måste tiden lyda. Ingen annan. Endast Gud. Och vill du inte falla ned och tillbedja honom idag, måste du ändå möta honom när tiden är slut. Vet du, han anser den utmätta tiden av ditt liv på jorden så viktig. Det är domsöndag idag. Det förpassar att säga också det här. Han anser din utmätta tid på jorden så viktig att han en dag har bestämt att han ska kalla dig till räkenskap för vad du gjorde med dagarna du fick. Den stora räkenskapens dag ska komma. Gud ska hålla räfst och dom med varje skapad varelse. Vår tid är Guds tid, inte vår tid. Det är bara ett lån. Och Gud har bestämt en dag då ingen tid ska givas mer. Herrens dag ska komma som en tjuv om natten, oförväntandes, oförhappandes. Och då skall himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna ska upplösas av hetta, och jorden och det verk som är därpå ska brännas upp, och hela det stora urverket ska rasa samman. Gud ska stanna klockan, och han ska fråga vad du gjorde av tiden som du fick på stoftkornet jorden i universum. Lät du ditt liv bara bli ett offer för omständigheternas byte, eller lade du ditt liv i den evige Gudens händer? En dag ska det stolta Big Ben i London bara rasa samman. Alla klockor ska sluta ticka. Ingen tid ska kunna mätas mer. Alla timglas ska sluta rinna. Tolvslagen ska aldrig mer höras från några kyrktorn eller stadshustorn. Inga nya almanackor ska tryckas eller kalendrar. Till dagar och år ska inte mer kunna räknas. Tiden är ute, så säger Herren, vår skapare. Det ska bli tyst och stilla i hela universum. Allt ska stanna upp den dag Gud kallar mänskligheten till ansvar för sitt liv, till sin gudomliga rättssal, till den stora vita tronens dom. då han vill höra vad du gjorde av den lånade tiden som du fick. En dag då du måste träda fram, då allt måste uppenbaras. Herrens dag är fastställd, Herrens dag kommer, men du vet kanske varför den ännu dröjer. Vet du varför den har dröjt? Ja, Petrus svarar också på det. Han dröjer för din skull, säger han. Han dröjer för din skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få chans att omvända sig. Men om Jesus kom idag och fann att här var jag, med jord och värld upptagen helt, och med ett hjärta som var delt, hur går det då? Jag kommer han idag och funnit tron så svag, att jag ej väntat honom ens, jag glömt hans ord, min bäste väns. Hur går det då? Hur går det då? Det viktigaste är inte hur länge vi lever, utan det viktigaste är att vi vet varför och hur vi lever. Inte eller ens under de omständigheter vi lever är det viktigaste, utan att vi vet för vem vi lever, för vem skull vi lever, och i vilkens händer våra liv är lagda en gång. Ska du vara med den dag då Herren säger: se, jag gör allting nytt. Då Uppenbarelseboken 21 säger: jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska avtorka alla tårar från deras ögon. Tiden för sorgen är förständigt över, och han och döden ska inte vara mer. Ingen tid för död längre. Inte heller ska någon sorg eller klagan eller plåga vara mer. Det finns i den här tiden. Den som vägrar erkänna det flyr från verkligheten. Men det ska komma en dag då Gud ska ta oss i sin famn och torka bort tårarna och säga, förklarande med sin gudomliga auktoritet: se, jag gör allting nytt. Och vi ska bo i Gud. Det står i samma kapitel: jag såg inte tempel, ty Herren Guden allsmäktige är dess tempel, och han och lammet. Och staden behövde icke någon sol eller måne att lysa där, ty Guds härlighet upplyser den, och dess ljus är såsom lammet. Underbara framtid för dem som älskar Gud. Men vet du, inget orent ska någonsin komma dit in. Ingenting orent, står det. Ingen som gör vad styggligt är och lögn, utan allenast det vars namn är skrivna i Lammets bok. Det som har tvagit sina kläder och gjort den vita i Jesu blod. Är du med i den skara? Har du renat dig från synden så han kan känna sig välkomnad den dag han kommer för att markera: tiden är slut, ögonblicket är slut, evigheten tar vid. Vårt liv är ett flyende ögonblick. Så snabbt vår dyrbara tid förgick. Är det sommarsol? Är det vintersnö? Är det födelsens stund? Är det tid att dö? Är det ljuv gemenskap i vänners lag? Eller är det ensamhet hela vår dag? Är det framgång och lycka som är vår lott? Eller motgång, nöd som vi prövar fått? Är det vårens sådd? Är det höstens skörd? Är det aftonens ro, ej av någon stöd? Ja, vårt liv, det varar en liten stund. Det är som en suck, blott en flyktig sekund. Men så kommer kontrasten i denna sång som kören snart ska sjunga. Men himlen blott känner oändlighet, ty Guds kärlek är av evighet. Och han bjuder dig till sig själv idag, till rening och förlåtelse och gemenskap med den evige Guden, för att han vill tillbringa evigheten tillsammans med dig. Vill du komma? Vill du komma idag in i vårt bönerum, eller fram till vårt bönealtare här, medan kören sjunger denna sång, så hälsar jag dig välkommen i Herren Jesu Kristi namn, han som har tiden i sitt våld. Amen. Vi prisar dig, Herre, att det finns en Gud över döda planeter, en Gud som råder över stjärnevärldar, en Gud som har tiden i sin makt, Herre, så att döden inte är någon överraskning för honom, utan han har förlossat oss från döden genom Jesu Kristi seger och uppståndelse. Herre, nu ber jag för den som har känt ett tilltal i sitt hjärta från den evige i denna gudstjänst att öppna sig för dig. Herre, som känner att det finns för mycket orent för att jag skulle passa i himlen.
Herre, giv att en sådan människa, att många idag söker rening i Lammets blod innan tiden har nått sitt slut. Amen.